A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Äntligen är det måndag och man får prata hockey med två av sina bästisar, Hans Abrahamsson och Dick Axelsson. Jag måste vända mig till dig, Abris. Du har ju haft en, kan man säga, hockeyfri helg. Hur ofta händer det per år och vad har du haft för dig? Och är du sjuk eller är allt bra?
Nej, en arbetsfri helg har jag väl haft mera. Hockeyfri blev det ju inte riktigt. Jag kunde inte slita med det på eftermiddagen i lördags. Så jag har sett lite hockey och sen har jag hållit mig rätt uppdaterad då. Men i övrigt så har jag haft lite ledigt och umgått lite med min fru.
Har Dicken gjort bort sig med driven i helgen eller har du gjort något vettigt?
Nej, vettigt tusan. Nej, jag har faktiskt varit ute på landet, kollat lite hockey men samlat solenergi och ljusterapi.
Det var väl nästan kanske sista solen som kom där. Det känns som att hösten kommer att bli lång och mörk och mycket hockey. Men vi drar väl igång direkt. Jag tycker att vi måste starta med det som var så oerhört fascinerande. Vi poddar ju nu på söndagen, så det var ju tidigare den här veckan. Men ni kanske hör det här på måndag eller tisdag och då blir det ju förra veckan. Men det var ju tjafs på Hovet med Djurgårdens nya transatlant Holland. Och han surna ur på Styrman. Abris, vad var det som hände? Kan du ge lite detaljer till våra lyssnare om de nu mot förmodan har missat det här helt och hållet?
Jag är din historieberättare nummer ett. Jag får alltid dra de här situationerna det har blivit. Men jag får väl göra ett försök igen då. Det var en målvaktsblockering på Hovet. Jesper Wallstedt blockerade en puck för Luleå. Peter Holland är där och försöker stöta två gånger med klubban för att få loss den där pucken, vilket han inte lyckas med. Fredrik Styrman kommer dit och buffar undan han med en tvåhandsfattad. Det är väl en crosschecking i bröstet eller sidan eller vad den tar och... Då tänds lampan för Holland som blir fly förbannad och slänger sig över Styrman, måste man väl ändå säga. Rycker av hjälmen först och sen skickar väl på han ett par riktigt hårda smällar på i ansiktet eller hakan eller på kinden eller vad de tar. Man ska vara väldigt noga med vad man säger att det träffar. Men någonstans i ansiktet i alla fall. Så Styrman går ju i däck och får väl en ny hjärnskakning. Han har ju haft några och Holland får matchstraff. Och senare också en längre avstängning. Var det en bra sammanfattning?
Det var 5+, måste jag säga.
Tack.
Såg du händelsen, Dick? Eller jag såg att du hade i alla fall synpunkter på den på sociala medier.
Ja, nej, men jag såg den faktiskt live. Det var ett riktigt rallarslagsmål från ena spelaren i alla fall.
Ja, men om vi stannar lite där. Om vi backar bandet nu... När ni i Djurgården då, du har ju slutat i Djurgården nu, men jag säger i alla fall ni i Djurgården, när ni möter Luleå, är det extra känslor i de matcherna, Dick?
Jo, men det tycker jag absolut. Luleå är ganska ökända för att spela en tråkig hockey, så att, jag tror det börjar redan där innan att man tänker på nu ska vi möta Luleå, de är otroligt tråkiga att möta, så att, det är klart det byggs upp lite förväntningar och lite vinnarinstinkt redan innan.
Är det... Backar vi bandet till Forsberg-Fernholm, är det det som liksom ligger och gror också liksom lite hos djurgårdarna?
Ja, men det tror jag. Framförallt fansen, de är inte alls nöjda med den situationen, vilket jag förstår också. Men för egen del är det bara att de spelar en otroligt tråkig hockey, så att man var alltid arg när man spelar.
Jaha.
Ja, det är bra. Enkelt, men ja, så var det.
Men du, den här händelsen blev ju en vattendelare och alla har tyckt och tänkt och haft sig om det här. Och det kanske blev många olika följetongar på det här också. För vi har ju först händelsen och sen kom straffet dagen efter. Och sen så gick Holland ut och berättade hur han såg på allting och tyckte väl att det här var väl inte... Han skulle inte be om ursäkt ungefär. Du som har spelat med transatlanter i Sverige, Dicken, hur ser de på det här med att vi inte får ha fighting i vår liga.
Ja, men jag tror framförallt att de tycker det är otroligt märkligt. De är ju verkligen uppvuxna med hela den biten. Och jag tror inte riktigt de har förståndet eller förståelsen för att man inte får slåss och varför egentligen.
Ja, brukar du, när du har ju spelat på många transatlanter, har du pratat med dem om det? Har de frågat om det? Han verkar ju vara helt oförstående till att han blev avstängd. Brukar man inte hjälpa polare liksom i laget och säga du får inte slänga handskarna och du får bara stå och kramas med han. Liksom, bör du slå personen, ja men då kan du bli avstängd. Är det upp till kompisarna att liksom berätta sånt eller tränarna? Eller vem är det som ska liksom hjälpa Holland med liksom att bli SHL-verifierad om man kallar för det?
Det är faktiskt en otroligt lurig fråga egentligen. Men hur ska det komma upp från första början? Nej men jag tror... Jag är helt tom egentligen. Det är första gången jag inte vet hur jag ska svara. Men jag tror bara att... han trodde det var okej och ingen annan. Det är ju tabu att prata om slagsmål i Sverige, så det är väl ingen som vågar.
Nej, nej. Och din penna glödde ju precis efter det här hade skett, Abris. Varför fick du så mycket känslor? Vad var det som gjorde att du tyckte att det här var absolut inte bra?
Ja, det finns väl två aspekter i det. Jag framförallt reagerar på väl att det var ju inte alls bra för varken Holland eller Djurgården. Det är ju liksom inte därför de har värvat dit honom för att vara... Jag har ju följt disciplinnämnden och svenskt straffsystem inom ishockey rätt många år. Jag förstod att det här skulle landa på en... Jag gissade på 5 matcher tror jag skrev i tycket där det blev 4. Plus att man då ligger under med 0-3. Han får inte ens med sig den andra på en 5 minuter utan Djurgården får spela 3... boxplay i 3 minuter dessutom. Han tar med kanske motståndarnas minst farliga spelare dessutom som man börjar bråka med. Så att det var framförallt det. Jag tycker att han gjorde ju liksom ingenting som var bra för sitt eget lag heller i den här situationen. Det var framförallt det jag reagerade på. Sen kan jag ha synpunkter också på hur han tar sig an den här fighten, men det kanske vi kommer in på senare.
Ja, ja. Och du höll ju inte riktigt med här, Dick. Du tyckte ju att han gjorde rätt där, Holland. Du skrev så här, efter den här crosscheckingen hade jag också kastat handskarna. Men du menar att 67 ska sluta på grund av styrman inte vill slåss, eller vad missar jag, skriver du?
Ja. Nej, men framförallt, först och främst, jag tror styrman är rätt chockerad över att linjedomaren inte kommer in och bryter som det brukar vara 9 av 10 fall, utan han är inte ens med heller. Men, nej, men efter en sån, oavsett vad man gör egentligen, så får man alltid stå till svars för vad man gör. Och framförallt då en transatlant som det var nu som inte tänkte längre än en sekund utan bara började veva på. Och efter den crosscheckingen så får man nog vara beredd på att det kan komma någonting tillbaka, kände jag.
Mm. Ja, var det så farlig menar du crosschecken?
Ja, men farlig och farlig egentligen inte liksom. Men det är samtidigt det är liksom batalj framför mål, det är lite ruffigt. Jag tror inte Djurgården är nöjd över sig själv heller i sitt spel. Och det är klart det kommer ut en aggression och en tanke som inte alltid är rätt kanske. Men nej, han var laddad. Men samtidigt, det spelar ingen roll vad man gör. Man måste alltid stå upp för vad man gör.
Ja, jag tycker liksom att det är en situation som inträffar 10 000 gånger i SHL hockey. Jag tycker först håller han ju där och stöter 2 gånger med klubban, och då kan man ju säga att ja, då måste han vara beredd på att han får en crosschecking i sidan, vilket de flesta spelare får när man gör det. Och då kan man ju tycka att udda är jämnt redan där då. Jag säger ingenting. Åker styrman och gör en jävla ful tjuvsmäll, eller han utmanar Holland på en fight till exempel, då säger jag ingenting. Alltså då får man stå sitt kast, och då får man... Det låter kanske primitivt det också, men då tycker jag det är en annan sak. Men i det här läget, för mig är det ju så lite tuffhet det bara kan vara och kasta sig över kanske den minsta spelaren på isen liksom, och ge sig på honom på det sättet han gör. För mig är det ju noll respekt faktiskt, måste jag säga. Och han har varit med så pass mycket, men han har en 10-15 fighter i NHL, eller han vet precis vad koderna ligger, skulle jag bedöma. Jag menar, det här är ju en munsbit för honom, och det känner han väl väldigt tidigt. Jag tycker liksom att det här kan han ju avbryta om han har någon typ av liksom civilkurage, kan jag tycka. Jag tycker det är dåligt rakt igenom, måste jag säga. Sen är jag är ingen som tycker att slagsmål är det värsta som finns hela tiden, men under de här omständigheterna som man gör det på, jag får ingen puls alls och tycker att fy fan vilken häftig kille det här är liksom, utan tvärtom.
Vad hör du om Holland då, Dicken? Du har ju liksom många polare i Djurgården.
Nej, men jag tror rent överlag så är väl ingen jättenöjd över situationen i sig. Absolut inte. Och det är klart han förstör för laget genom att vara den bästa spelaren i laget. Och få fyra matchers avstängning. Så att, nej, det är ju inte bra någonstans. Men samtidigt, jag måste säga det, jag går tillbaka till att Styrman, han kan liksom inte bara spela en död fisk heller. Liksom. Han måste försvara sig, för nu blir det ju, det blir ju våld liksom.
Men vad hade du gjort, Adicker, om du har varit i styrmans kläder? Det vill säga, en transatlant har ju från början ett försprång på europeer, att de är uppväxta med en annan, ja, han kallar det passion för hockey, men en annan syn på hockey och kanske är bättre också på en snitt europé att ta för sig på isen. Vad hade du gjort om du var styrman då? Hur, alltså, det är ingen idé att liksom utmana dem heller, för man är ju chanslös liksom då.
Nej, men och tillbaka igen där, först och främst, det är liksom ena matchen när man ser då åker linjedomarna och jagar folk för att de inte ska bråka, och nu liksom bara står de och tittar, så att bara där blev du vilset. Nej, men framförallt så får du köra sköldpaddan, du får lägga dig ner på isen och skydda ansiktet och dra in kroppen. Torsbrink är rätt bra på det i debatter också, så att kanske ska lära sig lite från han.
Har du kört sköldpaddan någon gång? Jag tycker att den blir nästan lite pinsam när man ser, men... Det kanske är smartast om man möter en Goliat kanske där i på isen.
Ja, nej, men det är ju inget fräckt. Det är ju ingenting du berättar för flickvännen eller barnen att du kör sköldpaddan. Men vill man inte slåss, då är man så illa tvungen och ta sig ur situationen. Och sköldpaddan är ju rätt effektivt.
Nej. Om vi bara fokuserar lite på Djurgården då. Varför ligger Djurgården så dåligt till den här säsongen, Dick?
Ja, jag fick den. Nej, men framförallt så jag har ju sett dem rätt mycket live-matcher också. I egen zon, de spelar fast sig 9 av 10 gånger. De kan inte passa pucken. De släpper in mål när de absolut inte ska göra det. Och de gör det mesta fel där ute. Så att det är en självförtroendefråga samtidigt som att de verkar liksom inte ha förstått hur man vinner matcher.
Ja, alltså jag skulle ju på ett sätt vilja stanna kvar lite vid Hollanda, för jag tänkte säga det också, att jag menar, alltså det är Djurgårdens, tycker jag, ansvar att se till att han vet vad som gäller här i Sverige. Investerar man 325 000 i månaden, lika väl som man sitter och går igenom spelsystemet på video, så måste man ju också visa sekvenser härifrån när det gäller tacklingar, vad som gäller vid slagsmål, alltså som ett starting kit eller någonting när han anländer. Jag hoppas ju verkligen att man gör det, för annars tycker jag det är... Alltså, du investerar 4-5 miljoner i en spelare och så börjar det så här liksom. Då tycker jag det känns oproffsigt faktiskt, måste jag säga. Jag är jätteförvånad att det liksom kan landa i det här. Vill du att jag pratar om Djurgårdens spel nu också, eller?
Ja, det var en bra bisats
om. Ja, men jag tycker det finns så många aspekter, och jag vill också säga att jag håller med Dick om att du måste försvara, alltså bättre, det är ju för din egen skull, det är ju som i tacklingar också. Du kan inte ställa det, alltså även om du får med ett matchstraff som Oskar Nilsson fick nu i Skellefteå och Malmö där, så har du ju en egen hälsa att tänka på. Så det är klart att det hade varit önskvärt att han hade hanterat den situationen bättre, men jag tror han blir tagen på sängen. Jag tror inte att han är beredd överhuvudtaget, och det går ganska fort när det där händer. Alltså jag har själv fått den typen av smällar och känt den här hjärnsmaken i munnen och sett fåglar och allt vad det är för någonting, och du hinner inte tänka. Om du inte har det instinktivt i ryggmärgen som många, alltså alla nordamerikaner ska säga har, utan vi har inte det i Sverige. Vi är inte utbildade till att lära oss det, inte så länge vi spelar SHL i alla fall, för då händer det inte. Alltså vi har ju inte den här ryggmärgsreflexen att nu jävlar måste jag, vissa har det, men de flesta har ju då varit utomlands och spelat som är bättre än, som är bra på, eller skaplig på det där att försvara sig i alla fall. Men jag tittar på random SHL-spelare idag, så tror jag inte det finns någon utbildning för hur man försvarar sig om man blir påhoppad med knytnävarna. Det tror jag inte. Det kanske Dick vet bättre.
Ja, nej men det, som du säger, i Sverige då slåss man ju inte, samtidigt så är det otroligt dyrt, och det är väl därför man inte gör det heller. Så att, nej, i Sverige är det ju inte på tal om det, för att det blir för kostsamt på många sätt och vis.
Vi tog i Djurgården oerhört viktig seger borta mot Timrå här i lördags då, men rent generellt sett i de här första femtedelen av SHL så är Djurgården ett lag som man måste beteckna som ett krislag då. Hur ser du på Djurgårdens sista vecka här, Abris?
Ja, men det är ju liksom perioder i matcher, det är situationer, det är sekvenser som är för dåliga liksom helt enkelt. Och det är det jag tycker skiljer, eller det är det som skiljer de bra lagen mot de sämre lagen, är att de är noggrannare, de gör inte de här misstagen. Alltså Djurgårds spel framför eget mål är ju bedrövligt dåligt liksom. Det är ju, jag var i Karlstad och såg de fem målen där och alla är ju en meter framför Manta. Sen är ju också att man har ju inget vidare spel med pucken heller, vilket gör att man ofta spelar utan pucken, och då är det ju naturligtvis, då blir man ju utsatt mer också för den typen av situationer när motståndarna anfaller i och med att de har pucken med. Så att det finns ju, det blir frapperande när man ser de här lagen som är lite sämre, om vi säger Timrå, om vi säger Brynäs, Linköping, Djurgården just nu. Alltså det som skiljer mot exempelvis Rögle, Frölunda, Växjö, det är ju den här noggrannheten. Alltså SHL är ju ingen sån här flashy liga där folk åker runt och avgör så mycket på egen hand, utan det är ju det här nötandet, noggrannheten. Och de här lagen som jag nämner som är duktiga på det här, de har ju också tränat på det här under många, många år. Samma tränare, samma sportchef, samma spelare. Alltså, de har ju nått in ett ryggmärgsbeteende som finns där. Och som gör att man inte gör så många misstag. För man kan ju alltid undra varför gör Timrå så mycket misstag och inte Rögle liksom så här. Alltså varför gör Växjö så få misstag jämfört med Brynäs? Och det är ju det här att titta på Brynäs tränaromsättning exempelvis. Titta på Linköpings tränaromsättning och sånt här. Man har aldrig nött in det här riktigt. Vad det är. Djurgården tycker jag liksom, de har bytt tränare och det tror jag är en stor anledning till att det ser ut som det gör. Man har ju varit stolt om att man har en spelidé och det är den man ska följa och så här. Men jag känner att det har inte gått speciellt bra att kombinera Barry Smith med den spelidé som man säger så har. Plus att man har ju en backsida just nu som är extremt svag skulle jag säga.
Vad tror du Djurgården kommer göra, Dicken då? Tror att de kommer, om de fortsätter den här kräftgången, är Djurgården en sån klubb som kan tänkas att byta tränare, eller kommer de hålla fast med Barry till ja, så långt som det går?
Ja, men den är lite lurig, framförallt för att alla tre tränare signar väl på ett ettårskontrakt också bara, så att det blir inte så dyrt liksom. Men bara tillbaks, jag vill också basera det här om Timrå-matchen liksom. Mantas Armalis, han har 39 räddningar mot Timrå. Och det är den enda anledningen till att de vinner liksom. Så att den matchen också är ju under all kritik egentligen. Nej, jag tror att de skulle kunna ta tag i tränarbiten eftersom de bara ett år på dem. Det blir inte lika dyrt heller.
Ja. Vem är det som bestämmer sånt? Är det sportchefen Joakim Eriksson, eller är det styrelsen som gör sånt där? Eller du som kan Djurgården, Dick, vem är det som drar den här livlinan då?
Ja, men det borde väl framförallt vara sportchefen, men han hänger väl löst också om man hör ryktet på stan. Så att går vi upp till Kraft då kanske, vdn, eller är det hela vägen till styrelsen? Jag tror att det är inte bara problem på isen utan nog hela föreningen tror jag.
Har du fått någon fråga den här veckan att snälla Dick, kom tillbaka, rädda oss?
Nej, nu vann de ju så att nu kan man andas ut lite.
Jag tänkte,
nu är inkorgen stängd.
Jag tänkte på det, Dick. Kan du känna att du har känt det här de senaste åren? Att det var lite grann åt det här hållet det var på väg? Eller kommer det som en överraskning för dig att det går som det gör i år?
Nej, absolut inte. Jag tycker det har varit så i flera år. Jag var ju där i tre säsonger och jag har alltid varit för det här att nu måste du börja satsas, nu måste du börja skicka sin pengar i klubben och spelare och föreningen och hela den biten. Så att satsa för att vinna ett SM-guld har jag inte känt på flera år och jag tycker inte att det blev bättre nu heller.
Ja, vi får se vad som händer. Abris, vi har ju spelat 20% nu av SHL. Tyvärr är det ju så att alla år så blir det ungefär 2, 3 eller 4 tränare som får lämna in. Vilken tränare tror du just nu ligger närmast att få sparken med SHL?
Ja, det är ju en bra fråga. Jag har inte funderat på den, men jag visste inte att den skulle komma. Men det är alltså Barry Smith, då måste jag ju säga ändå. Jag har svårt att se att Djurgården kommer att vinna mer än vad man förlorar. Att man kommer liksom att undvika kval. som det ser ut liksom nu. Man kommer vinna de matcher liksom då och då, det tror jag absolut, men att man på jag säger Barry.
Fredrik Andersson då? Det gick ju så här sist med honom i SHL också, jag tänker på Timrås.
Det var ett namn som surrade i mitt huvud tillsammans med Johan Penneborn också i Färjestad som strulade. Så det var väl de tre namnen jag funderar på mest. Och det är absolut, där måste det hända någonting. Nu har man ju delat ledarskap i Timrå. Det är ju, man gjorde ju det inför den här säsongen då, att Ante Karlsson och Fredrik Andersson har delat ledarskap. Då. Lite som Bert Robertsson och Klockare hade i Timrå ungefär. Så att det är väl också frågan där hur man ska göra, om man ska plocka in en till riktig huvudtränare och att Ante och Fredrik får bli assisterande. Det kan ju finnas en sån lösning också, va? Men jag tror inte Kent Norberg är nöjd med hur det ser ut på varken bland spelarna, men jag tror inte heller han är helt nöjd med hur tränarna, vad de får ut av gruppen.
Nej, vi var ju uppe där när Timrå tog sig upp till SHL och vi fick ju en känsla av att, för det första var det ju inte klart när han tog upp Timrå att han skulle få fortsätta med laget. Och Kent Norberg då sa ju att ja, men vi har en plan, vi vet vad vi har varandra. Men det är precis som att jag får en känsla att Fredrik Andersson är som en nödlösning ungefär ibland. Att det är något annat de har på gång eller funderar på. Men man fortsätter med Fredrik ändå i alla fall. Så att det blir intressant att se vad som händer den kommande månaden. Det är väl då den första tränaren kan ryka då, om det är något lag som börjar liksom hänga efter.
Ja, och sen vet jag förstår att det inte är lätt att hitta en toppmålvakt till en nykomling. Men var det någonting jag skulle försöka satsa på som sportchef? Nu gjorde man ju ett riktigt försök med Svedberg förra gången man gick upp. Det var ju en dyr, ganska hypad målvakt som inte blev bra. Men jag tycker att man borde ha gått på någonting vassare där faktiskt. För det har ändå kunnat rädda upp.
Man gick ju stenhårt på Matt Tompkins Frölunda då. Men han gjorde ju sin hemläxa ganska snabbt där och såg att Frölunda kanske är ett lag som passar honom bättre än Timrå då.
Ja, jo, ja, jag har kunnat sett något ännu mer etablerat än Tompkins faktiskt då, för att men nu har jag gjort det bra i Frölunda.
Men vem då? Har du något namn då?
Nej, men nu kommer jag, alltså, nu har jag inte nu och jag jobbar med som sportchef så har man väl en hel radda med namn misstänker jag. Men jag tycker man gjorde lite enkelt för sig kanske och gick på Sami Rajaniemi som har varit i ett notoriskt bottenlag i 5-6 år liksom, i finska ligan. Det tyckte jag, det kändes inte jättespännande när man dessutom hade Jakob Johansson som kanske inte har glänst i SHL de gånger han har varit med tidigare med Linköping och sådär. Så att, nu är inte det hela problemet för dem, men det hade i alla fall, jo, jag tror att de kommer att värva en målvakt faktiskt.
Vi fick ju rykten här för någon månad sedan, eller några veckor sedan, att Julius Hudacek var på väg till Sverige då, och vi kollade ju med Timrå, för Timrå och Färjestad, då var väl de klubbarna som man trodde skulle värva en målvakt, sen har ju Färjestad redan värvat förut, så att de är väl nöjda då. Timrå har ju inte agerat ännu. Tror du Hudacek Abris kan landa i Timrå?
Det kan man säkert göra om man inte har skrivit på någonstans redan. Så kan det säkert vara ett alternativ. Sen vet jag inte. Dick såg ju den matchen noggrannare än vad jag gjorde. Men jag vet inte, vad säger du Dick? Om de har bytt målvakt, vilken hade vunnit den matchen där? Mantas har stått i Timrå och tvärtom.
Ja, men det, Timrås målvakt var ju, det var en tuff kväll var det. Men Julius Hudacek till Timrå, jag tror han skulle gilla utmaningen också. Men Timrå har problem helt klart.
Du, han showade ju en del efter matcherna Hudacek, och det är också en vattendelare på läktarna. Om det är bra eller om det ser töntigt ut, vad tycker du om Hudacek, Dick?
Men jag tycker det är kul. Jag tycker att det är kul att det händer saker. Sen kanske det inte är så professionellt alla gånger som folk vill tycka att det ska vara. Men jag är för det.
Du, förresten, jag såg Las Vegas intro. Har ni sett det när de spelar första NHL-matchen här? Jag tror de mötte Seattle Kraken och nya NHL-laget. Har ni sett deras intro Vegas som de hade inför den matchen?
Nej, jag har tyvärr missat
alltså,
det också.
Det var helt galet, det var ju så här ice projection. Och det var en riddare då, Knights då kallas de ju för, Las Vegas, som tog död på det här sjöodjuret och Kraken då. Men det, alltså, det var ju som en 3D-film som spelades på isen. Och jag funderar på, skulle det funka i Sverige? Eller är det för liksom amerikaniserat? Är det för mycket show så att det inte passar hardcore SHL, eller vad tror ni?
Är det inte det de har i Luleå nu då, va?
Jo, de har väl i alla fall norra Sveriges största bastrum i alla fall då.
Ja, de har väl rätt häftig, rätt häftig ice projection där också. Men kanske inte Vegas-klass. Ja.
Men jag funderar på att inte fler gör det där. Eller är det töntigt? Eller vad tror ni fanskulturen i Sverige? Är de mogna för att se liksom en liten Hollywood-film inför matchen?
Det är väl en ganska stor kostnad med det där också, kan jag tänka. Men måste vi ha ändå rätt bra grejer för att investera i det. Jag tror att det blir väl en bromskloss på vägen då, att man ska välja. Nu gick ju Dicks kompis Jakob in där uppe och pusher och investera i det där. Men alla klubbar har ju inte det. Allra minst Djurgården kanske och sådär. Några som går in och vill lägga 40 miljoner eller någonting på att fräscha upp ljus och ljud. Eller bild med.
Ni får söka på det här för Las Vegas season opener. Det var magiskt. Jag vet att Bern har haft en del roliga ice projection också. Om ni lite gör så kan ni säkert googla fram det också. Vi rusar vidare. Färjestad ska vi prata om. Jag tycker synd om Färjestad, måste jag säga. De kan förlora en match och så blir det liksom kaos och krisvinklar. Är vi inte lite för kritiska mot dem, Abris?
Jag är mest besviken på mig själv, för jag skrev så här skitdålig tyckare när de var typ i lördags i Gävle och sa att oj vad det är kul att gå och se Färjestad och de är så bra och de är så där. Så att, jag tycker den här veckan det jag har sett, jag har blivit jättebesviken, och så känner jag att min tyckare är lika dålig som de har spelat ungefär. Så att jag är nog mest besviken på mig själv, tror jag.
Ja, de har ju två torskar den här veckan då.
Och dålig match mot Djurgården också. Dåligt mot Djurgården också. Så att det är tre ganska dåliga prestationer. Även om de kanske gjorde det bra mot Oskarshamn. Men nu ska jag vara tyst.
Vad är det som kännetecknar då Dicken här med alltså de förlorar borta mot Rögle 5-2 och de förlorar hemma mot Oskarshamn 1-4. Det kanske är Oskarshamn-torsken som svider mest när det var nästan fullsatt i Löfbergs arena. Men ett tippat topplag som blandar och ger så mycket, vad har man då för problem, tycker du, Dick?
Nej, men om man kollar på den senaste veckan så har de otroligt mycket problem med, jag tycker, vinnarmentaliteten och liksom det är inget driv i laget, tycker jag. Det känns lite slätstruket, det känns som att det är samma tempo hela tiden och förlora mot Oskarshamn där var ju verkligen dåligt och sen mot Rögle också som vi sa, men jag tror generellt på att jag tror att de lever lite på att de har så bra spelare att de inte eller liksom ödmjukheten mot lagen framförallt.
Hur ser du på Färjestad? Vad kan de göra, Abis? Man kan ju inte värma mer, för de har ju
absolut supermål, inte. Nej, men jag håller ju med Dick i stora drag. Det jag känner är ju att liksom, det är ju tävlingen och strukturen som jag tycker man får stryk av de andra lagen. Nu är det väl ingen katastrof, man ligger inte liksom sist och så. Men jämför jag med lag som Leksand, Rögle, ja, name it. De här som är topplag, i alla fall Frölunda kanske. Alltså Färjestad har skickliga spel. Och jag trodde lite man hade knäckt den där koden. Jag tyckte att de stundtals jobbade rätt hårt. Jag tyckte liksom De La Rose drev på som center, Linus Johan, så att man hade den typen lite grann som inte det här, inte så glassiga. Men sen är det ju liksom tillbaks. Det jag sett den här veckan, det är ju för dåligt liksom om man ska vara med topp tre. Det funkar inte, utan man måste liksom, man måste tävla hårdare, jätteslitet uttryck, med just den här varje sekvens på isen. Och sen också, ja, jag vet inte, får de ut maximalt av laget? Jag är väldigt fundersam faktiskt. Nu svänger de, men nu vinner de tre raka och spelar kanonhockey. Och så skriver jag en tyckare på lördag igen och hur fantastiska de är. Så att jag vet inte, men jag är fundersam igen nu då med Färjestad.
Jakob De La Rose, 3 poäng på 10 matcher. Dick, vad är det att SHL-motorn är tuff att lära sig när man rapporterar ett tag?
Nej, men egentligen inte. Jag tror vi vet egentligen vad vi skulle få ut av De La Rose också. Det är liksom, det är ingen kille som har spelat till första andra kedjan i NHL och haft en offensiv roll heller. Så att en sån kille skulle göra det lika bra i vilken serie han spelar i, tror jag. Så att nej, jag tycker ändå han har levt upp till förväntningarna, men de har ju släppt in otroligt mycket mål, så att där måste han väl vara en liten vassare defensiv kugge.
Precis, du som gillar din statistik då, vad säger den, Abris, om Färjestads framtid?
Var vi inne på avancerade nu eller?
Ja, precis.
Ja, det är ju
precis,
lite som vanligt liksom. De är ju supereffektiva och har ju sitt powerplay. Och de, så kårsemässigt så är de ju inte ett lag som ska, men det har de ju aldrig varit nästan så här. Liksom att de har ju levt väldigt mycket på skicklighet. Det är ju så. Alltså både i powerplay och i effektivitet. Och det är väl till stora delar i alla fall fram till den här veckan så har det ju sett lite likadant ut. Va? Att siffrorna är ju egentligen inte topplagsmässiga, men Färjestad har ju varit ett sorts undantag och det har ju spårats mycket till att de har haft väldigt offensivt skickliga spelare med liksom Micke Lindqvist och Viksten och de här som nyper dit dem. De behöver inte ha så många lägen. Så att, det ser väl ungefär likadant ut nu. Målvaktsspelet har väl varit svagt där i många, många år och det är fortfarande. Man trodde ju nu med Furchin också att det skulle liksom bli bättre, men jag såg honom mot Djurgården och det såg väl sådär ut. Nu var det väl Haukeland som stod mot Rögle och det såg väl sådär ut och sådär. Så att jag vet faktiskt inte riktigt, men det är väl det finns väl en anledning att man kanske inte har tippat SM-guld till dem heller, va? Utan med de behöver komma upp lite mer.
Mm. Det är långt kvar av serien. Vi måste ju prata Hockeyallsvenskan. Glömde vi det helt förra gången, Abis?
Ja, det var någon som påminde oss om det. Och det stämmer nog bra att vi inte kom in någonting på Hockeyallsvenskan överhuvudtaget.
De har ju startat lite senare än SHL, så de har inte kommit lika långt. De flesta lagen, eller samtliga lag, har spelat 7 matcher. Vad har du för wow-upplevelse över Hockeyallsvenskan hittills, Abris?
Min wow-upplevelse är nog att det ser ut väldigt, väldigt mycket som vi har trott. Att det inte har varit någon wow-upplevelse riktigt, måste jag säga. Utan det är de lag som man tippar ska vara där uppe. De är där. Och de lag som är i botten, de är där. Så på så sätt så har det varit en ganska tråkig start. Det är väl Mora som sticker ut negativt om möjligtvis. Sen är väl starkt av Södertälje, måste jag säga, efter den tuffa starten de hade. Och minst sagt tuffa starten. Och ändå återhämta sig som de har gjort. Så att det får bli ett litet wow runt Södertälje då.
Mm. Jag tycker det är spännande att följa HV71 och deras resa som de gör där. De åkte ju på första torsken då, borta mot rejält så också, borta mot Löven. Och jag såg även HVs match mot Modo innan dess. Jag tycker HV inte alls har spelat bra nu i några matcher. De har ju ett jäkligt bra lag. Men de här två matcherna har de inte kommit upp riktigt i nivå. Och det kanske är bra för serien också, att inte de bara drar iväg och bara vinner alla matcher. För nu har du i alla fall 4 lag inom 4 poäng i toppen där. Och man vill ju att alla de här sträcken ska leva i den där serien. Sen får vi se Mora då, som fortfarande inte har en riktig seger ännu på 7 matcher då. Och med lite hypade Johan Hedberg där. Och de torskar ju mot Tingsryd här på söndagkvällen också. Det är ju ett lag som de kanske ska slå då. Nu är väl alltid Tingsryd borta, säger de. Att det är den tuffaste bortamatchen i hela Hockeyallsvenskan då. Följer du Hockeyallsvenskan någonting, Dick, eller orkar du inte bry dig om den serien?
Nej, men jag brukar faktiskt kolla lite resultat och lite Super Friday ibland som det så fint heter. Så att, nej, men lite koll har jag ändå. Och det jag tycker är mest fascinerande egentligen, det är att BIK Karlskoga ligger i toppen år ut och år in. Och sen när det vankas slutet på säsongen så går de aldrig vidare.
Mm. Karlskoga-mentaliteten är ju ökänd. Har du någon polare som har spelat i Karlskoga? Har du någon insyn och känsla för Karlskoga-mentaliteten?
Jag har faktiskt spelat otroligt mycket mot Karlskoga, eller Bofors hette det väl då på den tiden, när jag spelade i Huddinge. Och jag tror jag bråkade med fansen varje match. De stod och gapade hela tiden och det var bara, det var svin helt enkelt. De visste vad de skulle göra.
Mm.
Det var Jimmy Wikström.
Jag satt och rörde ner mig lite i Karlskoga.
Ja.
Vad sa du,
det var Jimmy Wikströms släkt som stod och skrek på Dick, kan jag tala om.
Ja, förmodligen så jag faktar vad jag säger, men för fan, de var på mig hela tiden, redan då liksom.
Det de säger i Karlskoga att de är väldigt noggrann med vem de tar in i gruppen och att man bygger ihop gruppen väldigt noggrant. De har någon kida-restaurang där, om det är en thai-restaurang där de samlas mycket och man försöker visa väldigt vårdande och ödmjuka och empatiska mot varandra. Är sånt där bara skitsnack när man få sånt där berättat, Dick? Eller är liksom laget för jaget, den mentaliteten är jätteviktigt för ett hockeylag?
Ja, men det skulle jag faktiskt kunna tänka mig ändå, att det är väldigt positivt liksom. Det är ju inte den klubben som har mest pengar eller ekonomi heller, så att kanske är väldigt mycket laget som bestämmer också. Och det är ju helt fantastiskt om det skulle vara så pass, istället för att en sportchef ska värva och en tränare hela tiden. Så att det är intressant måste jag säga.
Hur tyckte du om att spela i Nobelhallen då? Den där, man parkerar på den där åken utanför och så ser det ut som någon militärtält som man går in i.
Ja, nej, det var väl ingen hej upplevelse. Det var bara när jag spelade Huddinge var det bara att åka dit, förlora och åka hem.
Ja, just det. Ja, men jag håller med. Det är helt fascinerande. Och nu ligger de alltså då före Björklövens och Södertälje, det visst ligger jättejämnt. Men de har ju helt andra ekonomier. Och de tappar alltid sina två, tre bästa spelare varje år. Men ändå så hittar de nya som bara kommer in i gruppen och levererar. Tror du att HV kommer ta sig till SHL, Abris?
Ja, det tror jag. Det har jag ju tippat och det finns väl ingen anledning att ändra på det. Sen tror jag att de kommer att få en tuff resa. De kommer att få fler Björklöven-matcher framöver här. Och de har varit ganska redo nu i inledningen av serien här. Men vi får väl se. Jag tror att de kommer att gå på lite fler miner där. För det är en speciell serie allsvenskan. Och komma på de här fredagsbortamatcherna oavsett vilka du möter och du är HV. Du måste vara där 100%, och det var de ju inte mot Björklöven där i första perioden. Jag tror det kommer komma fler sådana. Men i slutändan så kommer HV att vara starkast, tror jag.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Mm. Du, det är lite intressant det där med Hockeyallsvenskan. Jag vet inte om ni har noterat det, men de har ju gjort något konstigt break i tabellen eller i spelschemat. Har du noterat det, Abris?
Nej, det har jag inte gjort. Berätta.
Nej. Ja, jag vet inte om man kallar det för miniskop eller vad man kallar för då, men några HA-klubbar då som jag har pratat med är riktigt förbannade på ledningen då, för att ledningen har råkat lägga sitt landslagsuppehåll under en vecka där det inte är landslagsspel. Och egentligen och då spelar man tre matcher när det riktiga landslagsuppehållet här. Och det är inte bara landslagsuppehåll du vet för Tre Kronor, för det är inte så många kanske hockeyallsvenska spelare som kommer dit, men då är även juniorlandslagen kör ju sina sammankomster då. Så att, och där tappar ju de hockeyallsvenska klubbarna någonting då. Så att jag tror att det där är liksom en ren miss från HA, att de har lagt fel liksom vecka helt enkelt. Och jag tycker att det är lite speciellt. Men jag får ingen att prata om det här utåt, för att jag vet inte om du har följt med, eller om ni har följt med det, att man, de har ju gjort sådär, vad heter det, code of conduct, att man inte får prata illa om sin liga. Så att skulle de gå ut och kritisera ligan så skulle de bli bötfällda då. Men internt och under locket så är det många som är irriterade för vem som har lagt spelschemat, om den har verkligen haft koll på grejerna eller om de har haft en dålig måndag.
Ja, det var mycket roligare förr när det gäller de där sakerna. Nu är det som då pratar de fritt, klubbdirektörer och sportchefer. Man kunde ringa dem och de sa vad de tyckte. Nu är det till och med som, vad hette det, sa du? Conduct. Någonting.
Ja, så här är det, att de vågar inte säga någonting utåt. Eftersom man inte får säga till negativa saker. Nej. Om ligan enligt interna regelverket.
Gulligt var Dick.
Ja, det var ju samma hot jag fick i SHL, att man inte fick säga någonting negativt om domare eller SHL i sig. Och jag tycker det är liksom, det är dåligt, riktigt dåligt.
Har du något favoritlag i Hockeyallsvenskan, Dick?
HV, allt är på HV.
Har du det? Var kommer den ifrån?
Nej. Nej, men det är laget alla ska slå, så att jag tycker det är lite kul att heja på det laget. Och jag tycker HV, de ska vara uppe i finrummet, så att jag hejar på HV i år i alla fall.
Du har ju dina Davidssons polare då, spelar du inte med dem i Djurgården under en säsong eller?
Ja men precis, Davidsson-bröderna är exakt. Nej men jag känner väl rätt många ändå, och man har ju mött väldigt många också. Så att, nej men jag tycker HV är ett lag som ska vara uppe i SHL.
Ska vi just in i hockeyettan Gate, Abris? Vad säger du? Klarar vi av det? Alltså, nej, har vi den förmågan och insynen?
Nej, prata SHL istället tycker jag faktiskt. Jag vet, jag tycker det där känns...
Alltså, vi måste nämna det där på något sätt, ja, måste vi inte det?
Vi får ju kritik hela tiden för att vi pratar för lite om lagen i SHL också. Så jag vet inte, ska vi ska ner på hockeyettan-nivå? Men du är ju chef, så du får faktiskt bestämma det.
Jag är inte chef. Jag tycker bara att den är fascinerande att
jag tycker det är sorgligt. Alltså,
klubbarna vägrar spela matcher mot Boden och Karlskrona. Det är ju, och det här är alltså en ganska... Det är ju en liga som försöker genomföra verksamhet på ganska hög nivå.
Men det känns ju otroligt otajmat att börja bråka om det när serien precis har startat. Liksom. För hur ska man få ordning på det här nu? Det måste ju ha funnits...
Vem ska man hålla på då? Vem håller du på, Dick? Ligan eller Boden? Eller vem håller du på? Vill man inte hålla på någon?
Nej, jag håller mig bort. Jag hejar på den som är mest utsatt.
Dick håller på Huddinge. Dick håller på Huddinge i hockey.
Ja, och Huddinge står ju på hockeyettans sida, så då håller jag mig på hockeyettan då.
Jag håller på ATG.
Ja, vi får se vad som händer här. Jag vet att nästa vecka ska förbundet i alla fall ta något beslut. Det kommer väl upp i tävlingsnämnden då, vilka straff de här, eller påföljder, om det nu blir någonting för de här lagen som har vägrat spela matcher mot Boden och Karlskrona. Och det blir periodiserande för hela säsongen. Sen vet jag inte vad de kan göra. De kan ju inte utesluta lagen. Då blir det ju vilda västern. Och sen får man ju sätta sina jurister på och läsa alla avtal igen vad som är rätt och fel. Så att det där blir på en helt annan nivå än vad vi kan klara av och reda ut i vår simpla lilla podd. Ja, men tillbaka till SHL då, Abis. Vad vill du sätta tänderna i för något?
Jag tycker det är häftigt att se Leksand, måste jag säga. Det gör ju lite ont att säga det till dig. Men jag tycker vi pratade om dem efter tre första omgångarna. Jag kände att det var mycket varningsklockor som ringde. Jag tyckte målvakten såg dålig ut. Jag tyckte nyförvärven såg dåliga ut. Jag tyckte man såg oförberedd ut inför säsongen. Liksom också även från hela laget. Och det är inte så lätt att vända på det där när man kom in snett. Och sen bara... Kupp, säger de, och så vänder de det och så ser målvakten fantastisk ut, nyförvärven ser jättebra ut, spelet ser ännu bättre ut och man är jag tycker det är laget som imponerar mest nu, ihop med, möjligtvis med Rögle och Skellefteå. Nej, men jag säger Leksand, jag tycker de imponerar faktiskt, måste jag säga.
Vad tippar du Leksand, Dicken?
Nej, vad sa jag? De har dansat klart. Nej, men jag är inne på Abis. Jag tycker de har spelat bra. Men eftersom jag var kritisk mot dem då, måste jag vara det nu. Och jag säger att de inte håller i hela säsongen, men de gör det otroligt bra nu, så slipper jag bli hatad för det. Men nej, de har dansat klart i slutet i alla fall.
Vi var ju inne på förra måndagen där, eller förra podden i alla fall, Abis, att den här Ekberg var ju på väg till Leksand. Och den stämde ju slut. Jag trodde inte riktigt det. Och vi missade ju faktiskt att han har ju faktiskt ett förflutet i Leksand. Och när jag läste en intervju med honom i Dalarnas Tidningar då, så berättade han att det var han själv som ville lämna. Det var ju därför han blev lite utfrust då i Djurgården. För att de ville ju inte spela en spelare som egentligen inte ville vara kvar där.
Nej, och han trivdes väl kanske inte något bra där heller, varken med spelet eller kanske i stan, det vet jag inte. Men det kändes ju inte som att det blev bättre den här säsongen med ny ledning och sådär för Ekberg. Så att, nej, han kände nog att han var på fel ställe och ville flytta.
Jag såg ju Leksand här i lördags och jag såg Leksand i torsdags. Matchen är lördags mot Örebro, det var för övrigt... En väldigt speciell match, för att Örebro har ju varit som en spöke för Leksand. Man vann ju 7 av 8 matcher mot Leksand förra säsongen. Men den matchen var den bästa hockeymatch jag sett den här säsongen. Det var slutspelskaraktär på den och det var så mycket känslor på isen. Och ja, det var bara roligt att få se en sjukt bra hockeymatch. Det så kan jag känna. Sen var det ju Kasimir Kaskisuo. Kaskusu kanske han uttalas. Höll ju nollan första gången och gjorde några helt sjuka räddningar. Jag vet inte om ni såg dem. Det var Hasek-klass på några räddningar. Han satte sig själv i lite problem men räddade upp dem genom några helt magiska saker. Så att, när han blev intervjuad sen av TV4 efter matchen så fick han ju stå och höra liksom klackens sång om honom. Det var måste ha varit en väldigt skön revansch efter. Det var ju många som var väldigt kritiska mot honom efter starten där och tänkte att det här kommer ju inte att hålla. Jag vet att när jag skriver hans namn så vill min dator köra autokorrekt och skriva Kass Ko. Och det var väl inte så som han var från i första matcherna där. Men nu är han het igen då. Behöver de värva mer spelare, Leksand, tror du, för att allvarligt kunna utmana med SM-guldet?
Om du frågar mig, nej, det tycker jag väl inte. Det är väl backsidan möjligtvis. Nu fick man in Ekberg där, så att man har ju haft lite skadeproblem där med August Berg borta hela säsongen, Fransson borta, men nu tog man ju in Ekberg där, och sen var det Thomas, heter han, va? Innan dess.
Ben Thomas, precis. Ska vi sätta fram
ja, precis. Nej, men det är väl klart, Leksand är ju sällan barskrap, så de kan säkert köpa in en back till också för att ha lite bredd. Det brukar ju inte saknas pengar där i alla fall, så att det kan de säkert göra, men det laget de har nu tror jag ändå räcker långt. Nu kör jag väl en sån där Färjestad typ, så spelar väl Leksand jättedåligt den här veckan som kommer, och så får jag göra en pudel sen. Men jag tycker att de ser bra ut. Jag tycker också att Örebros problem är ganska tydliga mot Leksand, just för att, och det är ju spetsen framåt. Jag menar, Örebro har ju lägen att göra. Gör de 1-0 eller till och med 2-0, ja, då tror jag att de vinner den där matchen. Men de har ju lägen, de har straff och de har ett par powerplay och sådär, men de skulle behöva in någon lite spetsigare. Nu är ju Postinen var ju tänkt att göra en hel del mål, och han är skadad, och sen skulle man även behöva in något mer, för jag tycker Örebro ändå spelar helt okej okay, liksom. Det är inte det, men de måste ju liksom ta betalt för det de gör, och det har varit jättetydligt nu i den här matchen.
Ja. Minns du Max Vernon i Oskarshamn förra säsongen, Dick?
Ja, absolut. Ja, han har ju fått en flygande start om man säger så.
Vad har du för liksom scoutingrapport på honom, eller vad tänkte du på när han var på isen, eller vad kände du i fjol när du mötte honom?
Men jag tänkte bara att han var en rappspelare framför allt, men jag tycker liksom den utvecklingen han har fått ändå i Leksand här har ju varit fenomenal, och jag tycker som helhet och lag så tycker jag förra säsongen så leder de ju lite på Hirvik och Selarik där, och nu tycker jag att de breddar ut istiden på fler spelare och ett större hot, för de blev ju rätt trötta mot slutet av säsongen, så att nej, det ser bra ut för herrarna i vitt.
Patrik Zachrisson ser ju ut som en liksom fantastisk 21-åring då. Är han född 87, eller är han som dig, Dick, eller var ligger han någonstans?
Ja, men exakt, för 87. Nej, men han har fått verkligen ett uppsving. Han har ju varit grym och haft lite tyngre, tycker jag. Så att nej, det verkar vara den där luften där uppe. Eller inåt i landet.
Precis, ja. Mashavet där. Vi fortsätter vår resa i SHL. Vad finns det mer för händelser, Abel, som du tycker att som är värt att diskutera från förra veckan?
Jag vet inte, liksom, ska man bry sig om 6 raka torsk nu eller någonting de har, va? Och har ju otroligt tufft bakåt. Alltså, jag såg mot Leksand där och jag kände, ja, dels har man ju ingen målvakt som kan rädda dem heller. Lika som Timrå. Men man känner ju också att jag kände mot Leksand där att oj, det här blir jobbig kväll liksom för dem. För att det läcker väldigt mycket bakåt. Och Mikko Manner är ju... Ja, det blir intressant nu. Han har ju varit hyllad och... Eller hyllad. Jag har väl ändå gått hem i stugorna, kan vi säga att han har gjort. Och sådär.
Vi behöver ju inte vara oroliga för att vi blir av med några pengar till Dick i alla fall. Så kan jag säga. Vad sa du? Topp 5? Eller vad sa du, Dicken?
Ja, jag gjorde det, va. Men det såg otroligt bra ut i början. Sen har de väl käkat bly eller bromsolja hela gänget här, tycker jag, varit riktigt dåliga. Men det är svårt att se att de håller till där i botten, utan de vaknar snart igen.
Brynäs har spelat 11 matcher, Ja, kör
obvious. Nej, inte så. Det var inget bra. Men alltså, det är ju det här ryggmärgsbeteendet som jag var inne på tidigare som saknas där. Jag menar, om man haft 5 tränare eller 6 tränare på 4-5 år, liksom, man har aldrig nött in någonting egentligen som ja, över tid, utan det har ju liksom bara varit brandsläckningar hela tiden. Det ser man ju nu, de har inte världens bästa backar, det har de inte, de har ju ganska svagt målvaktsspel också så där. Men ändå så bör ju själva systemet, om det är väl olja, att rädda upp lite mer än det man har gjort. Men det är det här priset man får betala när man hela tiden håller på att byta tränare, byter spelare, byter, alltså du får ingen kontinuitet i det. Och jag känner mer och mer att det är så mycket. Det måste sitta liksom i ryggmärgen, varje rörelse på isen. Vad gör kompisen? Vad gör jag? För det är ju, SHL är ju en sån liga. Det är ju liksom så här misstagsminimering snarare än att vi liksom har spelare som åker in och avgör på egen hand. Så att det är samma där med Brynäs. De har inte det där, den tryggheten riktigt i sitt spel.
Sen då, du gjorde ju en bejublad podd med Manner där. Spelar han med ett pojkband eller vad håller han på med?
Ja, han har någon sån där litet jippo de håller på med hemma på julaftons eller jul, där de träffas ett gäng, och sen fick de för sig att det inte var så svårt att spela in pojkbandslåtar typ. Så då gav de sig på det, hade någon kompis som kunde både skriva låt och producera, tror jag. Och sen sjunger de in en ny varje jul nu och sådär. Nej, han har ju mycket tankar och idéer och sådär. Och det är klart att man... Nu är det ju många som kräver hans huvud på ett fat snart också. Så funkar det ju här med förlusterna som kommer. Och man släpper ju in 5-6 mål också i stort sett varje match. Och det är klart att då är det jättetufft att vinna matcher oavsett vilket lag du är. Och det är ju, han får ju inte riktigt stopp på läckaget. Och det som är lite oroväckande också är väl att det såg lite likadant ut i Kärpet förra året, där de hade en riktigt dålig säsong och han fick liksom ingen ordning på det. Och han sa hela tiden att allt är mitt fel, det är jag som måste hjälpa killarna bättre, och det är jag och det är mitt, alltså mitt fel alltihopa. Va? Och det är lite samma nu, så att vi får väl se här. Men Brynäs är ju tippad liksom 13, 14, kanske 12 av någon, så, och det har jag sagt hela tiden. De ska ha 2 lag bakom, så det är det de ska satsa på. Och vi får väl se, det kanske de lyckas med, men inte så mycket mer heller.
Vad sa du, hur många matcher i rad har de förlorat nu?
Det borde vara 6 nu, va? Det går så fort, ja. Men det måste det ju vara. Ja, jag tror att det var 5 mot Leksand. Vi får väl... vi blir väl... uppät någon var fel på den, men jag är ganska säker på att det är 6. De har ju 6.
Du, Dicken, man brukar säga att ja, en del brukar säga för att SHL har satt sig efter 10 omgångar. Är det liksom, håller du med om det, eller tycker du där att det är bara liksom en liksom lättsam bild som media vill försöka få till att det blir sant? När tycker du att liksom, när känner man i de lagen som du har varit i att ja, men så här bra är vi nog ungefär? Det blir nog inte så mycket bättre och det blir nog inte så mycket sämre.
Nej, men det tycker jag absolut. 10-15 matcher där så börjar man se tendenser och vilka som är topplag, vilka som är starka, vilka som är svåra att vinna hemma, borta och så vidare. Så att, nej, men det håller jag med om. Och det, jag tycker liksom toppen har ändå satt sig till med några lag som ska upp lite, men... Nej, generellt så 10-15 matcher. Ja, men det är framförallt Luleå tycker jag ska komma lite högre upp. Oskarshamn ska väl flyttas ner lite. Örebro ska upp tycker jag. Så att det är några lag fortfarande som har överpresterat. Som kommer falla ner, till exempel Leksand och så vidare.
Ja, det blir ju spännande. Det snart så går vi också upp till lite fler matcher. Det blir ju... SHL gör ju så att man kör lite en slow start, kan man kalla för, att matcher bara torsdag och lördag. Men nu går vi snart in i ett lite hetsigare tempo när det blir matcher tisdag, torsdag, lördag. Hur är det att vara spelare? Alltså, blir man, alltså, när det rullar på med 3 matcher i veckan då, hur sliten blir man, Dick?
Nej, men det tycker jag inte. Det är ju det man vill. Man vill ju spela de här 3 matcherna i veckan liksom. Och spela torsdag, lördag, sen har någon form av idiotträning på måndag, tisdag. Det är ju helt värdelöst tycker jag. Så att nej, fler matcher och dra igång liksom, kortare säsong annars. Bara dra ihop hela skiten. Match är roligt.
Jag har alltid roliga sms-konversationer med vår kollega Marcus Leifby. Och jag fick en fråga av honom som jag tänkte skulle slänga ut här. och se om ni vet eller om ni har koll på det någonting. Men kommer ni ihåg förr i tiden när ett lag gjorde mål i SHL eller Elitserien eller Hockeyallsvenskan eller Division 1 och vad? Då åkte ju alla spelare ut på isen och grattade den spelaren. Kommer ni ihåg det, att det var lite bench clearing och så åkte man ut? När slutade man med det här och varför slutade man med det här? Det var Leifs fråga till mig. Jag skickade ut lite sms till gamla hockeyveteraner. Jag fick lite olika svar. Men vad säger Hockeystudions podd? Varför slutade man med det här? Och var inte det trevligt när han blev liksom omkramad på isen?
Det var väl något NHL...
Den får nog du ta, Abris.
Ja, men det, jag skulle ju ganska säker på att det var något man snappade upp från NHL. Att det kanske kändes lite töntigt det här med att bilda TV-puckshög varje gång det blev mål. Och det tog ganska lång tid också. Jag kan inte svära på att jag vet, jag skulle ju tro att det här fanns tidigare i NHL. Sen är det väl inte superlänge sen. Det kan vara 5-6 år sedan, eller? Som det började, eller är det
25 länge? Var någon som sa till mig.
Vadå?
25 var någon som sa.
25 år sedan?
Ja,
som man slutar med att komma ut på isen.
Ja, men alltså vid mål. Ja. Alltså, alla spelarna åkte ut på isen och gratta. Ja. Det gör man ju inte
på
längre idag.
Nu åker ju... Ja. Men det är väl typ 20 år sedan jag slutade på min nivå. Jag tror aldrig jag stått kvar i någon bås och slagit handsken på den som har gjort mål i alla fall, vad jag vet. Så att jag skulle bli jätteförvånad.
Du åkte ut på isen och kramade om honom alltså?
Ja, ja, ja. Herregud, ja.
Det bästa som fanns.
Vad Dick, du borde veta, hur länge har du, så när du kom upp på seniornivå? Visst åkte man väl ut på isen när du kom upp på seniornivå, va, eller? Eller?
Ja, men det sjuka, så jag kommer knappt ihåg vad jag gjorde igår. Det liksom, när du säger så här, jag får inte ens fram att det har hänt liksom. Det är inte fan vad jag hållit på med min karriär, men jag gjorde aldrig mål kanske.
Men du, ditt minne är att ni alltid har kört den här att man står kvar i båset, eller?
I min värld.
Ja, jag kan vara helt fel på det. Alltså. Jag kan vara helt fel på det. Kanske.
Nej, men jag fick väldigt olika svar när jag skickade runt lite för att hjälpa vår kollega Leifby där. Jag vet inte varför han kommer tänka på det här. Han kan ju ha lite speciella funderingar. Sådär. Men jag själv blev stående på hälarna för att jag kommer inte alls ihåg det. Men det är ju samma sak. Jag kommer inte ens ihåg det när man tog bort de här gubbarna, det var oftast gubbar som satt bakom målen och tryckte på så att blandaren blev mål, alltså måldomarna. Jag kan nog inte säga vilka år som det försvann heller riktigt då.
Ja, men det är längre sen i alla fall, det kan vi vara överens om.
Ja, vi får se om det är någon som där ute som har stenkoll på, kanske finns någon hockeyprofessor som kan berätta exakt vad. Kan det inte vara att domarna har stoppat det också, att det blir till förnedring för andra laget när man står och firar vid varje mål?
Ja, men jag tror att det var så onödigt. Det tog mycket tid och det var liksom kanske provocerande. Det fanns ingen anledning att 20 spelare skulle liksom rasa ut på isen så fort det blev ett mål. Va? Men liksom, mitt minne är liksom att det alltid var så fram till 2002 eller 2003 eller någonting. Jag kan ha fel också. Kanske var att man stod i båset och klackade. Men jag skulle tro att det är tidsbesparing.
Någon där ute borde ha ett oerhört bra svar i alla fall.
Ja, det är jag helt säker på. Det finns folk som vet allt där ute. Det har man fått lära sig.
Ja, ja. Jag
sitter fortfarande som en fågelholk.
Ja. Vad sa du?
Ja, jag sitter fortfarande som en fågelholk och tänker efter. Jag fattar ingenting. Det känns som att jag knappt har spelat hockey.
Men du fick en fråga av en nostalgifråga fick du här av Kolan då. Ni har ju olika nivåer på era frågor, kan jag för övrigt analysera väldigt snabbt. Bästa spelaren som du har spelat med, och sen får du även ta, och det är bara som en bonusgrej från mig då, bästa spelaren du har spelat mot.
Oj, bästa spelaren jag spelar med. Ja, men då kör jag en klassisk så här camp bort i Detroit. Var powerplay, var en intern match, stod framför mål. Vilka hade vi? Jag hade Datsuk, Zetterberg, Kronvall, Holmström tror jag. Så var det någon.
Stod du framför mål? Varför stod inte Holmström framför mål?
Nej, men det var ju så här, rookie camp, det var ju någon intern match där och jag förstod nog inte ens själv vad jag gjorde på isen. Förmodligen en språkmiss där från tränaren, så att, eller så var det ett sent byte. Nej, jag stod framför mål och i intern matchen tror inte jag Holmström ville stå där heller.
Och var du och spelade med Datsuk?
Helt overkligt liksom, det var ju bara en sån kille man... man stod och njöt av att se liksom. Det var ju så man ville vara själv också. Men samtidigt som man spelar mot i och för sig Ovechkin och Malkin också. Mot då. Det är för många liksom, det är för många som man har spelat med och mot. Nej, men säg mot då, i alla fall Ovechkin och med Zetterberg och Datsuk.
Datsuk för mig, jag tycker alltid, om man har långtråkigt så kan jag kolla honom på YouTube och få se lite straffar och sådär som jag tycker är helt magiskt. Han verkar så långa händer. Jag vet inte, han kan flytta pucken flera meter känns det som, liksom i sidled. Liksom, så där. Det måste ju vara helt omöjligt för backarna och målvakterna och veta om vad han ska göra för något.
Ja, men precis. Så det ser liksom ut som han haltar när han går också utanför plan. Så att det är liksom, det känns helt overkligt att han är så bra som han är och har varit.
Ja, men du har fått lite bra svar där. Vad har du för fråga till Kolan till nästa program då, Dick?
Ja, men bara för att du sa sådär att vi hade så olika frågor och hans var mer genomtänkt. Så att jag skickar bara tillbaka den frågan.
Vem är den bästa som Kolan spelat med och mot?
Ja, exakt. Och kör in bästa domaren också.
Bästa domaren, ja precis. Ja. Inte sämsta domaren då, inte den roligare.
Nej, vi är i hyllningskören nu, så att, okay, bästa okay. Domaren.
Det är good guys här. Men du, skulle inte du göra någon framträdande som och spika någon match? Var det inte något sånt?
Skulle jag det?
Ja, men skulle du inte jobba med någonting? Du hade ju tagit någon jobb för Leffe Borg, hade du inte gjort det?
Ja, just det. Nej, men den håller vi på lite till här och njuter. Jag är ju fortfarande så arg på Leif Borg.
Är du blockad fortfarande av han?
Ja.
Okej.
Okay. Jag tycker alla ni som lyssnar på det, jag tycker ni ska gå på Leffe och fråga varför.
Varför är du blockad?
Ja.
Ja. Men kan du ha då ett trollkonto som du går in via och du ser vad han skriver? Eller hur får du veta vad han skriver då?
Nej, så jävla intressant är han inte egentligen. Men nej, jag vet faktiskt inte vad han skriver längre. Så att det är rätt skönt också. Jag kan andas ut, men samtidigt så är jag lite arg över att han har gjort det.
Jag kanske ska ringa honom, Abis, och ställa den frågan så får vi med den i nästa podd med Dick här, så vi kan lösa det här fantastiska, gigantiska mysteriet då.
Ja, jag tror inte Bork är någon poddkille. Jag tror inte han är någon poddkille heller, va? Så jag är inte säker på att han lyssnar på det här. Så vi får nog ta och ringa honom på gammalt heligt vis. Han brukar svara.
Han promenerar ju mycket och då passar det ju att lyssna på podd. Ja. Men han kanske går och funderar lite på vad han ska tycka och tänka på kvällen.
Ett sjukt flöde på tweets i alla fall har han. Det är helt otroligt. Alltså. Ja. Det,
och tycker om allt från börsen till friidrott till rymdforskning.
Ja, det känns som att han bara slänger ut en tweet som han andas typ som ett andetag ungefär. Det är ungefär på den nivån.
Vi behöver profiler överallt. Vi har passerat en timme, det är dags att bara avrunda. Tack Hasse och Dicken för att ni var med idag och tack alla lyssnare för att ni orkade genomlida våra röster så här länge. Ha nu en underbar hockeyvecka.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.